Hej och välkomna till Avanza-podden. Det är skärtorsdagen idag när vi spelar in det här och jag och Niklas befinner oss på olika platser så att det blir på distans och ni vet, ljudkvaliteten kan ibland bli något sämre då. Men vi ville så gärna ha ett avsnitt i alla fall så att vi spelar in ett litet mysavsnitt med en liten snabb recap av vi har stängt första kvartalet, vi har tittat på hur avansianerna har handlat senaste månaden och sen har vi också plockat ut tre bra lyssnarfrågor som vi tänkte gå igenom.
Jajamensan, Johanna, vart i världen vi än befinner oss så finns det ingenting som kan stoppa publiceringen av Avanza-podden på torsdagar. Det är etablerat. Det är riktigt kul att vi kan, att teknologin också tillåter. Men hade det här varit 5 år sedan så hade det varit mycket jobbigare. Men nu kan vi höra varandras ljuva stämmor och vi kan liksom få bubbla ut oss kring det vi vill prata om. Men det hinner hända rätt mycket på en börsvecka, inte minst Johanna. Skeppet Suezkanalen. Det är alltså 12% av världshandeln, av den vattenburna världshandeln som passerar den här lilla kilen eller vad man får kalla det. Det är inte bra om ett skepp fastnar då.
Nej, det är ju helt sjukt. Alltså, det är helt sinnessjukt. Förstå ångesten hos den kaptenen och den besättningen där på bryggan när de insåg att helskotta, vi har fastnat. Vi blockerar hela kanalen.
Jag tycker att den här händelsen känns lite grann som händelsen när vi såg oljepriset, crude oil i USA, gå ner till minus $37 fatet. Minuspris på oljan för första gången i världshistorien, mig veterligen. Och när du och jag snabbt på kände att det här är intressant, det här måste vi lära oss mer om. Och att vi där fick in en duktig person som kunde förklara för oss vad det här faktiskt handlar om och vad det är för skillnad på Cushing i USA som är liksom det här navet för crude olja där man har fysisk avräkning istället för kontantavräkning som vi har på bränt olja. Det vill säga att i slutet när kontrakterna löper ut, ja men då ska någon hämta fysisk olja och det vart fullt och alla ville ju säkert ta på sig så mycket olja det bara gick för att då vet man så att jag kommer kunna sälja det här sen, jag kommer kunna bli stormrik bara jag har någonstans att förvara oljan. Det var det som var problemet, ingen hade någonstans att förvara den där oljan så att det vart lite jobbigt, så funkar det ju inte i Europa. Och jag tycker att det här känns lite grann samma sak med Suezkanalen. Vi vet och har vetat tidigare också att det här är en väldigt viktig farled. Men någonstans så är det lite allmänbildande när det händer såna här saker. För man grottar ner sig lite extra. Man läser om det mer i media och sådär. Och nu kommer du och jag aldrig glömma det vi har lärt oss om Suezkanalen senaste veckan. Och det var 450 skepp av olika storlek som väntade där på att den här kanalen skulle liksom bli frilejd, fri passage igen. Och de här skeppen skulle ju komma vid lite olika tidpunkter och det finns inte speciellt många hamnar i Europa. Rotterdam kommer jag bara ihåg som en av de så stora hamnar som klarar av de här enorma skeppen som seglar ut.
400 meter var väl
Ja,
öppet.
ska du springa 100 meter häx, det kan du göra några gånger om innan du är från för till akter. Och jag menar, du och jag såg ju de här skeppen när vi var i Hongkong. Vi hade ju jättestora ögon och kände wow, vilken stor hamn. Åtminstone jag, men jag tror också att du var imponerad.
Jo.
Och man kan liksom inte köra de här stora skeppen in i Europa utan de ska in i de här stora hamnarna, de ska lastas om och sen ska de fortsätta. Men när du har 450 skepp som inte kommer liksom, vi kommer lite före och sen så hinner vi lasta av och så kommer nästa och så löper det på, liksom det flyter på. Nu är det ju en som catch-up-effekt istället. Så att det här bara, det var väl typ en vecka som det här problemet höll i sig. Men nu är det ju nästa problem att då ska ju alla skepp stå och vänta och när det är våran tur, vi kan sitta och spela Xbox här i hytten. Det blir så jäkla lång effekt. Det blir så mycket större det här problemet. Man tänker, ja men det tar några dagar, okej, och sen är det tuta och kör igen. Nej, det här kan ta flera månader av förseningar och kanske få effekt på inflation till och med.
Ja, det får ju enorma ringar på vattnet. Och vad är det man säger? Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk.
Exakt. Och det är det jag menar med den här händelsen, just det här med att vi lärde oss så mycket med oljepriskollapsen och Cushing i USA och hur allting hänger ihop. Och nu har vi lärt oss en herrans massa också om sjöfart och global handel som är sjöburen och Suezkanalen och sådär. Det är ju lite grann det här, man lär sig mycket hela tiden. Det är ju skärmen med den här världen.
Visst är det så. Och du är så duktig på att komma ihåg så här siffror också. Det är inte riktigt jag. Jag kommer ihåg stora drag, men det där att komma ihåg de här siffrorna, det överlåter jag med varm hand åt dig. Och jag önskade för sig att jag hade lite bättre sifferminne, men icke. Men det är ju inte det enda som har hänt senaste veckorna. Det är 1 april idag. Har du blivit lurad förresten?
Nej, inte än. Och inte vad jag vet. I och för sig, då ska man ju också inse att man har blivit lurad. Men inte vad jag vet. Har du?
Ja, men jag har faktiskt det. Alltså, ja, det är lite pinsamt, men jag har faktiskt blivit lurad.
Nu får du berätta.
Jag befinner mig i fjällen, i mina föräldrars stuga här. Och i morse när jag satt och åt frukost så ropade pappa inifrån deras sovrum: Kom hit, ta med kameran. Det står en varg här utanför. Och jag hoppade upp med gröten i halsen och bara sprang till fönstret och var helt bombis på att jag skulle få se en varg. Men det fick jag inte.
Det var ju klockrent, för det funkade ju uppenbarligen.
Ja,
det är ju klassiker. Ja, kul.
Ja, så att jag har blivit lurad. Men det var inte det jag skulle komma till. Utan 1 april, det innebär att vi har stängt första kvartalet. Niklas, jag har sett dig i massa olika medier fladdra förbi här senaste veckan. Vad är det du som sparekonom har talat om?
Ja, men det är ju hur kunderna då har agerat under den här marsmånaden. Den har ju varit speciell, får man väl säga. Jag har väl kommenterat att vi har sett den här rotationen från tillväxt till värde, tillbaka till tillväxt, tillbaka till värde, allt jämt sedan november i fjol. Det fortsätter, men i mars månad så har fondspararna faktiskt valt att lämna fjolårets heta fonder till förmån för Sverigefonder, Johanna. Sverigefonder får varannan fondkrona. Och sen har vi globalfonder, Nordamerikafonder, tillväxtmarknadsfonder. Så där känner jag någonstans att man lite mer zoomar ut perspektivet och vill ha en bred exponering mot den globala återhämtningen i ekonomin. Och den här rotationen finansierar man genom att sälja både gröna energifonder och techfonder. Och där sa jag ju faktiskt redan i januari i det där pressmeddelandet, och det har du och jag också pratat om flera gånger, att det är lite bubblig terräng. Vi tror absolut på trenden kring klimatomställningen, hållbarhetsutmaningen. Men det är klart att det attraherar ju väldigt många bolag att ge sig in i den här matchen. Och alla blir ju inte vinnare. Så här har vi sett att man har sålt av en del av de fonderna som inte har liksom varit inne i bastun lika mycket i år som i fjol. Utan då istället gå tillbaka till Sverige och... Tar vi ett OMXS30 så är vi ju upp 17% sedan årsskiftet. Och nu i mars månad så var det ju också då börsen bottnade i fjol under coronakraschen. Och OMXSGI, Stockholmsbörsens breda index inklusive återinvesterad utdelning, och han är upp 87%. Så det är ju en rejäl uppgång. Och dessutom mars, det har ju varit den månaden 2021 som har varit mest solsäker. Kan man ju för sig inte veta först i efterhand. Men det är där vi har haft det största finansiella högtrycket. OMXS30 upp över 9%. Det är bästa marsmånaden på över 30 år. Och riktigt hur lång tid bak i där, det vet jag inte. För jag har bara datan till 30 år lättillgänglig. Så det har varit en riktig rivstart på mars. Nu när vi stänger böckerna för första kvartalet, får man minst sagt säga. Och någonting annat, Johanna, som jag reflekterar över, det är att det är en stridström av utdelningar just nu. Det torkade upp helt och hållet i fjol. Nu flödar in väldigt mycket utdelningar. Och på aktiesidan så ser vi att man köpte Volvo, Embracer och Tesla. Och sen finansierade man det här genom att sälja av Evolution Gaming. Och både Volvo, Embracer och Tesla har sjunkit lite grann under månaden på egna meriter. Volvo har pratat om halvledarbristen. Och det är klart när många ska jobba hemifrån så har man prioriterat att kanske köpa in lite grejer man behöver till hemmakontoret om man har haft möjlighet att jobba på distans. Man kanske behöver en padda eller en dator eller en skärm eller någonting annat. Elektronik behöver halvledare. Och sen kanske barnen tycker att det har varit jobbigt om man varit hemma, så får man som plåster på såren så får man ge dem ett PlayStation 5, men det kan man glömma. Det kan man glömma till och med till julafton 2021 har man sagt. Det finns ju inga halvledare. Och just fordonsbranschen, de halvledare om jag har förstått det hela rätt, det är inte lika höga marginaler där, så att man prioriterar snarare det förstnämnda jag pratade om här, för där är det högre marginaler bland de halvledarna. Så att fordonsindustrin har haft det jättejobbigt. Lätta, alltså personvagnar, bilar har haft det tufft jättelänge, det har vi pratat om tidigare. Nu ser vi tunga fordon har det jobbigt. Ett Volvo ut och säger att det blir produktionsneddragningar. Ett Packard som är Volvos konkurrent i USA säger samma sak. Daimler säger samma sak. Scania har inte gjort det ännu. Sen har vi Embracer, gamingbolaget. Tog in 7,6 miljarder på 25 minuter. Fortsatt förvärvsdriven tillväxt, förvärvsagenda, precis som tidigare. Men numera torrt krut i ladorna. Det här gillade marknaden, lyfte aktien därefter. Och sen så har vi ett Tesla som har, där fler konkurrenter börjar komma in med sina varianter av elbilar, så att konkurrensen hårdnar lite grann och minskande marknadsandelar i Europa. Och sen har vi ett första aprilskämt från Volkswagen som, jag vet inte om det var ett aprilskämt, men de skyllde på det. Det läckte ut information om en lansering, Johanna. Volkswagen of America. Vi har ett bolag som heter Tesla. Och sen har vi ett annat bolag som kommer in via en SPAC som heter Nikola. Och då har vi Nikola Tesla, elektrifiering, el. Men sen har vi ju volt också. Jag menar, i elvärlden så pratar de ju volt och ampere. Så Volkswagen, om det är någon där som har lite torr göteborgshumor, ja, då kan man ju döpa om Volkswagen till Voltswagen för att få en väldigt torr koppling till elektrifiering. Men det där säger de att det var ett första aprilskämt. Och sist men inte minst, det är många som funderar på Evolution Gaming. Det handlar om vinsthemtagningar. Man fortsätter skala av för att finansiera köperna då i bland annat Volvo, Embracer och Tesla. Och varför säger jag att det är vinsthemtagningar? Hur kan jag veta det? För andra månaden i rad så ser vi att man säljer Evolution Gaming mest. Man köpte det mest i januari. Det är ju för att vi har 400% fler ägare sedan ingången av 2020 och vi har 27% fler ägare på ganska kort tid här nu 2021 också. Så att det är fler ägare, men man skalar av lite grann. Och det här är ju sumobrottaren på relingen på liten eka, Johanna. Den är upp 50% i år, mest i hela OMXS30. Det är en paradox. När en aktie går så jäkla bra, då tycker jag att det är sunt att man kanske tänker lite grann på balansen, och det tycker du också.
Det gör jag. Och jag delar helt din bild med att det är vinsthemtagningar. Evolution Gaming fick väl 30-40 000 nya aktieägare bland Avanzas kunder förra året. Så att,
men vad tycker du om Volkswagen of America då?
Det var väl lite roligt. Det var väl ett lite gosigt Göteborgs skämt, måste jag ändå säga.
Jag hade kunnat gå på det i och för sig. Det är ju en smart torr twist på det hela.
Mm. Ja, nej, visst är det så. Jag gillade det. Jag fastnade vid något du sa och tänkte koppla an med en lyssnarfråga som vi har fått in. Du pratade om att det var dags för utdelningar igen efter fjolåret där det torrlades ganska abrupt, när många bolag var tvingade eller av försiktighetsåtgärder eller för att de ville ta emot statliga stödpengar eller liknande, höll inne med utdelningarna. Men i år har det ju redan börjat delas ut. En hel del, ett par bolag har redan haft sina stämmor, delat ut pengar, och mycket mer kommer, ligger i pipen. Men där har vi fått en fråga kring vad det egentligen är som gäller med utdelningar och vilka datum det är man ska hålla koll på. Vi fick en mejlfråga om vad betyder egentligen X-dag och utbetalningsdag som syns hos Avanza om man tittar på kalendern. Om man tar fram en aktie, säg Investor, trycker på kalender och scrollar ner lite på webben då, eller även i appen, så står det utdelningar, så per aktie, sen extra och sen utbetalningsdag. Och vad är egentligen de här olika? Vad är X-dagen, Niklas?
Ja, men det är ju den dagen som man X:ar utdelningen, man avskiljer utdelningen från aktiekursen. Säg att det här inträffar på en måndag. En aktie står i 100 kronor på fredagen och sen så ska dela ut 5 kronor. En trevlig direktavkastning på 5%. Om vi då ser och läser i tidningen att nu X:as utdelningen, den avskiljs från aktien på måndagen. Det innebär ju att när aktien eller när börsen drar igång så kommer ju aktien allt annat lika att öppna på 95 kronor. Sen vet vi att det aldrig är så, för det beror ju på det allmänna sentimentet. Stiger börsen den dagen? Sjunker börsen den dagen? Är det något som gör att aktiekursen i det här specifika bolaget går upp eller ner? Men allt annat lika. Ja, du vet hur många ekonomer det krävs att byta en glödlampa. 6 stycken. En byter glödlampan och alla andra 5 håller allt annat lika. Och det är lite så det funkar här också. Så att, jag menar, det är klart att om du har 100 kronor i din plånbok och du tar ut en 5 och lägger i den andra plånboken, ja, men då är det kvar 95 i den första plånkan. Så att aktiekursen faller med lika mycket, likalydande med utdelningsbeloppet i den bästa världen när man håller allting annat lika. Sen kan ju vissa tycka att men perfekt, då kan man ju köpa aktien precis innan och sen så inkasserar man gratis pengar. Nej, så är det ju inte. För som sagt, när man avskiljer utdelningen, då ska ju aktien falla med likalydande belopp. Ibland läser jag vissa artiklar, rasrisk i bolaget XYZ, och så klickar man in sig och då är det för att de ska avskilja utdelningen. Då är det lite dramaturgiskt så att man i rubriksättningen. Det är så det fungerar. När man distribuerar en 5 till aktieägarna, ja, då faller aktiekursen till 95. I teorin, sällan i praktiken. Den stiger eller sjunker lite mer eller mindre. Liksom.
Ja, och om man då vill ta del av utdelningen, om man vill att det ska klirra till i ens egna depå eller ISK på själva utdelningsdagen, då måste man ju äga aktien vid stängning, börsstängning, dagen innan X-dagen. Så att om du pratade om att X-dagen var på en måndag, då måste du ju äga aktien när börsen stänger på fredag.
Ja, och just den här utbetalningsdagen också, när man ser att utdelningarna trillar in, då är det klart att då får man ha ljudet på telefonen vid 8:30 på morgonen. Jag är ganska övertygad om att det är liksom ett magiskt ögonblick där, för då kommer det här fantastiska kaching-ljudet när det trillar in pengar på depån. Och sen kan man ju också, om man är in på sajten, och sen så klickar man på min ekonomi och sen innehav. Om man då går allra längst ner där, då ser man till höger en graf över utdelningar. Utdelningsstapel som visar i kronor och ören hur mycket utdelningar man har fått genom åren, men då sen även då year to date, det vill säga 2021 då. Så man ser i kronor och ören, och sen om man håller muspekaren över en stapel, då kan man också se hur mycket utdelningstillväxt man har haft. Och nu på min står det -78%. Det är en lite otrevlig siffra, men den minskar ju i takt med att utdelningarna trillar in på kontot under året. Och backar vi bak de senaste 50 åren på global basis, så vet vi ju att utdelningstillväxten i portföljen har varit 5-7%. Det vill säga att löneförhöjningen i portföljen, det tickar på. Man köper både fler aktier som ger utdelning, man får en utdelning som man återinvesterar som ger fler mer utdelning. Och du har en utdelningstillväxt inneboende i portföljen när portföljen får sin årliga löneförhöjning. Och det gör ju att den här stapeln växer över tid. Så det är en fantastisk stapel. Och den blir bara trevligare med åren när man ser det år över år, liksom hur utdelningarna ökar. Du vet att det här är den grafen jag förmodligen älskar mest på våran sajt.
Ja, det vet jag. Det vet jag. Och utdelningen, både X-dagen och utdelningsdagen, den brukar komma ganska tätt in på bolagsstämman, för det är ju på bolagsstämman som aktieägarna beslutar om utdelning för föregående år. Men det är ju inte det enda man beslutar om på en bolagsstämma, utan man beslutar ju om en rad olika frågor. Och någonting som det ska beslutas om på vår mesta folkaktiers bolagsstämma. Jag pratar om Investor som har 172 000 aktieägare hos Avanza.
Ja, vi är nog över 200 000 på båda. Det är riktigt många ägare alltså.
Mm. Någonting som Investors styrelse har föreslagit till årsstämman, det är en aktiesplitt 4:1. Och vad innebär det? Det har vi fått en fråga om till Avanza-mailen. Jo, men det innebär ju att förutsatt att, att stämman då godkänner styrelsens förslag, då ska en Investor-aktie delas upp i 4 nya. Så du kan ta ditt antal Investor-aktier du har idag och sen sätta gånger 4, så är det antalet Investor-aktier du har efter splitten. Det betyder inte att din tårtbit har blivit så mycket större, utan totala volymen av din del av Investor-kakan är lika stor, men det kommer uppdelat i fler antal aktier.
Ja, en gång i tiden när jag lärde mig det här så lärde jag mig via ordförande då Aktiespararna i Boden. Han sa, Niklas, det är en ny gammal vals. Och det är ny gammal, ny kolon gammal. Det är just det här som du säger, Johanna, 4:1. Kom ihåg ny gammal vals, pay it forward. Ha den här Bodenkunskapen flöda vidare ut i Sparsverige. Då vet ni att så fort ni ser en sån här siffra, ny gammal vals, det har Niklas sagt, fast det var inte jag som sa det från början. 4:1, då vet vi det är 4 nya aktier på en gammal aktie. Den här gamla aktien, den scrappas ju. Så att det blir 4 nya aktier, tutti barutti, jämfört med en gammal. Så har du en aktie som kostar 100 kronor, ny gammal vals, 4:1. 4 nya istället för en gammal, det vill säga en aktie för 100 spänn. Det vill säga 4 nya a 25 kronor per aktie istället, samma värde. Och när du berättade det här, Johanna, så kom jag att tänka på, man brukar ju prata om att man delar upp en pizza i mer slices. Och det finns ju en sidoeffekt av att spara och investera i aktier. Och det är ju att man en gång i tiden köper en liten, en liten minipizza. Och sen så växer den till sig så att det blir en fullstor pizza. Och sen några år senare så är det en familjepizza. Och några år senare så är det en släktpizza om det hade funnits. Det blir bara större och större och större och större. Och då har man ett lintosprunglig, lintchokladen i Schweiz. Den kostar 800 000 kronor motsvarande för en aktie. Eller så har vi Warren Buffetts Berkshire Hathaway A motsvarande nästan 4 miljoner för en aktie. Och då var det ju en fond som köpte den här fonder i A-aktien, så kunde man spara i fonden istället. Det gillade ju inte Warren Buffett, så då körde de baby Berkshire Hathaway, det vill säga Berkshire Hathaway B istället, som vi vanliga dödliga kan spara i. Men Johanna, en familjepizza. Du kan ju inte äta en familjepizza rakt av. Den är ju för stor. Och det är där, och det är samma sak. Du kan inte köpa en lintosprunglig. Jag ska inte generalisera, men de flesta kan inte lägga 800 000 eller 4 miljoner på en aktie. Vi kanske vill ha exponering. Och det är därför det är så härligt med de här pizzaslicerna istället. För då kan man ju ta en liten munsbit och så går man vidare på det finansiella smorgasbordet, den här buffén av olika aktier globalt. Och så plockar man lite sallad också, för det är någon som har sagt att man ska följa den finansiella tallriksmodellen. Och då kan man ju köpa någonting annat i någon annan bransch och sådär. Och så får man en fin riskspridning i portföljen. Det är bra att vi splittar aktier. Vi är duktiga på det i Sverige. Det är många utländska bolag som borde liksom ha lite mer vett att splitta lite oftare, så att vanliga dödliga sparare kan få en liten exponering. Det är för många aktier där aktiekursen står för högt, vilket gör att det är utmanande att köpa en aktie i bolaget. Jag vet inte varför jänkarna är oävna på att splitta lika ofta som vi gör i Sverige. Jag tycker det är bra att vi gör det i Sverige. Nibe ska väl också splitta, tror jag.
Mm.
Det är faktiskt ett gäng bolag nu senast som har sagt att de ska splitta.
Mm. Nej, men det hejar vi på. Och i och med att världen inte är helt rationell heller, så brukar det ju också vanligtvis bli ett litet, man brukar kunna se en liten kurseffekt när ett bolag splittar en aktie. Att det blir ett förnyat intresse för aktien, det är fler som börjar handla den och kursen kan öka något, trots att bolaget i sig egentligen är detsamma.
Ja, för det som man kommer ihåg att en split skapar inget värde. Jag menar, jag trodde att det var en självklarhet, men jag fick ta den diskussionen ändå i sociala medier i fjol, där man sa att jo, det skapar visst värde. Och där pratar man om Teslas aktiesplit. Och det är så här,
Nej, det gör det inte.
Nej, det skapar liksom inget värde, men som du säger att det kan finnas en anomali och en viss kurseffekt därför att fler har möjlighet att köpa aktien och att det kan vara så att vissa människor tycker att aktien blir billigare. Det blir den ju inte, men det går inte att komma ifrån att vi ser en sån effekt. Det är ingen som har sagt, ja någon har sagt, men vi tycker nog inte att aktiemarknaden är strängt kalkylerande, nyttomaximerande, och den effektiva marknadsteorin tycker jag att man ändå kan ifrågasätta. Den funkar säkert jättebra i ett vakuum, men inte i verkligheten. Så att ibland ser man den typen av effekter och man ska vara medveten om att en aktiesplit per se skapar nog inget värde.
Nej, det gör det inte. Ska vi gå in på den tredje och sista lyssnarfrågan för det här påskavsnittet då?
Spännande.
Det är ett mejl från Viktor. Tackar för en trevlig podd där han lär sig massa. Tack själv, Viktor. Trevlig återkoppling. Frågan då. Viktor har börjat spara aktier och fonder på ett ISK. När det är dags för mig att skatta för mitt innehav, hur går det till då? Jag har inga jättesummor, men blir jag skyldig att betala in i framtiden? Eller hur går det egentligen till rent praktiskt? Låt oss nu tänka att jag endast har de pengar jag tänkt använda för daglig drift, att köpa mat och så för. Resten är bundet i värdepapper på ISK. Kommer jag behöva sälja de här värdepapperna för att betala skatten? Ja, så här går det ju till att på ISK, då får ju Skatteverket kontrolluppgifter. De räknar ut ett värde, en kapitalbas, alltså vad ditt genomsnittliga innehav har varit på ISK under året tillsammans med de insättningar som har gjorts. Och sen så räknar de ut en schablonintäkt och så tar man den schablonintäkten och gångrar det med 30%, för man ska betala 30% skatt på den här schablonintäkten, och då får man fram en summa man ska skatta för föregående året då. Och den här summan kommer förtryckt på deklarationen och är med som en av raderna i ens deklarationsbesked. Och där finns det ju massa annat då, med avdragen skatt från arbetsgivare. Man kanske har haft, alltså det är ju vad man har betalat in då. Sen kanske man har haft bolån eller andra typer av lån under året som man ska ha rätt till ränteavdrag på 30% på. Då kommer det också komma upp som en rad på den här deklarationen. Och sen så kommer de här olika summeras, och man kommer, och Skatteverket ser om man har en kvarskatt, om man ska betala in ytterligare eller om man ska få tillbaka. Och det är liksom alla de här olika skattedelarna, så det är ju inte bara ISK. Men det är klart att ISK-skatten kommer ju upp som någonting som du är skyldig. Om man tog bort allt annat, eventuell löneskatt och så vidare, vad man betalat in, ränteavdrag, hittan och dittan. Om det bara var ISK, ja, men då skulle alla som har ett ISK behöva betala in kvarskatt. Men ofta har man ju lite andra rader på sitt skattebesked helt enkelt.
Ja, för det är väl det där.
Så jag vet inte hur tydligt.
Vad sa du?
Jag vet inte hur tydligt förklarat det var, men det liksom läggs in i deklarationen tillsammans med allt annat, och sen i slutändan ser man om det är kvar att betala eller om man ska få tillbaka.
Ja, och där kan jag väl säga, jag har ju både kapitalförsäkringar och investeringssparkonto. ISK kom ju januari 12. Och skillnaden dem emellan blir väl, eller en av skillnaden dem emellan är väl att kapitalförsäkringen, där regleras det ju på kvartalsbasis, så dras det ju en slant från kapitalförsäkringen, så där är det ju clearat under året. Men på ISK, som du säger, ja, men då ska det ju justeras, clearas vid deklarationen och de,
och tillsammans med allt annat.
Tillsammans med allt annat. Och de av oss som har bolån och inte jämkar, då vet vi ofta att det kan bli lite återbäring såklart. För mig är det där en kudde, för min återbäring decimeras ju när skatten för investeringssparkontot ska regleras då på deklarationen. Men det är väldigt trevligt att man har bolån med skattereduktion, för det gör att det inte blir en det blir liksom ingen kalldusch när deklarationen kommer, utan den tar sitt och gör att eventuell återbäring blir lite mindre helt enkelt.
Mm. Och jag menar, jobbar man så har man ju sånt här som jobbskatteavdrag och ja, lite sånt som kommer in automatiskt på skattebeskedet också. Så att,
men som vi sa, vakuum där tidigare, så, som du var in på, det är klart att skapar vi ett vakuum i deklarationen, det finns inga andra punkter överhuvudtaget, det är bara ISK. Ja, då kommer det regleras på deklarationen, och då kommer man få betala 375 kronor i skatt per 100 000 kontovärde. Liksom.
Så är det. Men som sagt, då behöver ju inte summorna, om det här är Viktors fall, här skrev han ju explicit att det handlar inte om så stora summor än så länge. Och då kommer
det kommer förändras, det kommer förändras.
Det kommer förändras, det kommer det göra. Ja, det var
jag
det.
Jag menar inte vara bäsig att det kommer förändras, att det ska vara mera skatt, utan det är mera sparande, att vi vet vad långsiktighet faktiskt gör. Det kommer bli ett fint sparande över tid.
Mm. Det kommer det bli. Toppenbra. Det var det som vi hade i det här påskägget. Distanspoddandet för den här gången.
Underbart. Det var väldigt trevligt att få en liten bild av att du har det bra där, Johanna. Kontoret väntar på dig sen när du kommer tillbaka. Njut av ledigheten. Ta det lugnt i skidbacken. Det är påsk. Därför får vi väl torrt säga att lägg inte alla ägg i samma korg.
Och du får gå hem till dina små påskkärringar hemma. Kanske ta med dig ett påskägg till dem.
Min förskola hade klätt ut min son till en påskkärring här för några dagar sedan och lagt upp ett kort. Han var jättegullig som påskkärring. Ja. Och ni som lyssnar på det här, tusen tack. Vi hörs igen nästa vecka.
Hej då!
Hej då!